Det har varit några känslosamma dagar i Milano. Såklart allra mest för Zlatan Ibrahimovic själv. Men faktiskt också för alla oss killar och tjejer som i skarven av det nya årtusendet vuxit upp från tjejer och killar till män och kvinnor. För oss som inte har några egna minnen av Rålambshovsparken och VM 94. För oss där Zlatan varit en del av våra liv så gott som hela tiden på ett eller annat sätt. Han har varit där genom skolavslutningar, studentskivor, skilsmässor, bröllop, begravningar, födelsedagar, bakfulla söndagar. Ja, livet. Och jag tycker inte som svensk mittbacken Isak Hien som spelar för Verona som jag intervjuade efter Zlatans avskedsmatch sa då att allt redan är sagt om Zlatan. Faktiskt inte. Ni som sett på TV4 eller C More de här senaste dagarna vet att jag och fotografen Johan Taland var de enda från svenska medier som lyckades få en egen intervju med Zlatan. Och jag ska erkänna att det var speciellt. Jag har aldrig, tror jag i alla fall, möjligen kanske när jag började med journalistiken för många år sedan, varit nervös under en intervju. Men jag ska erkänna att jag darrade i söndags. Det hade varit en speciell kväll och när han kom där vid 1 på natten och vi nästan hade gett upp så tappade jag så gott som talförmågan faktiskt. Och därför blev inte intervjun särskilt bra. Och jag som inte kan särskilt mycket om fotboll ska inte säga så mycket mer än så. Som vanligt låter jag våra tidningar istället ta ordet. De har de senaste dagarna såklart varit fulla av texter och tankar om den största svenska fotbollsspelaren genom alla tider. Kungen säger hej då, var La Gazzetta dello Sports framsida i måndags dagen efter då. Corriere della Sera hade ett stort uppslag med rubriken Ibra, en afton i tårar. Och Tutto Sport, Zlatan säger farväl till fotbollen. Le Figaro Sport hade Zlatan på framsidan med citatet Det är dags att säga farväl till fotbollen. Kontroversiell, respektlös, skrytsam, men också en av de allra bästa anfallarna någonsin. Zlatan Ibrahimovic är allt det och mycket mer. En PlayStation-spelare med okontrollerbar karaktär, men alltid fantastisk på planen, skriver La Vanguardia, den spanska tidningen från Barcelona, där han inte alls kommer att bli ihågkommen på samma sätt som han kommer att bli i Italien. I Barcelona blev det ju bara en säsong. Sen finns det en väldigt fin text som jag fastnade för under de här dagarna, som jag skulle vilja läsa så gott som i sin helhet. Vi hittar den i den italienska vänstertidningen Il Fatto Quotidiano. Han visste inte när han skulle sluta. Precis som Totti och tusentals andra kunde Zlatan Ibrahimovic inte lämna scenen när han borde ha gjort det. Om han hade slutat för ett år sedan efter att ha vunnit ett av de mest oväntade italienska mästerskapen på flera decennier skulle Zlatan ha varit perfekt. Eller snarare, helt och hållet episk. För ett år sedan var Zlatan avgörande, framförallt i början av säsongen. När han återvände till Milan i januari 2020 lovade Zlatan mirakler och segrar. Alla trodde att han var galen. För de flesta var han redan pensionär. Han var 39 år och Milan ett fullständigt totalt kaos. Men han höll sitt ord. Han förändrade laget och omklädningsrummet. Agerade som storebror och hård sergeant. Välmenande mamma och okuvlig marinkårssoldat. I böcker och skrytsamma intervjuer var Zlatan som en fotbollens Muhammad Ali. Lika självupptagen, lika självironisk. Och även han kunde nästan stanna tiden. Jag säger nästan, även Muhammad Ali med mycket mer dramatiska resultat visste inte när han skulle sluta. Serie A 2021-2022 var Zlatans Kinshasa, hans Rumble in the Jungle. Där borde han ha slutat. Men Zlatan kunde inte, för stora spelare är såna, fyllda av adrenalin och rädda för tomrummet. Och så har en av de största anfallarna i alla tider pensionerat sig efter en sjuk säsong och en onödig match. Han lät sitt sista ögonblick regisseras av en okänd regissör istället för en Kubrick eller Scorsese. Synd, för en av de sista äkta karaktärerna i en värld full av kycklingar och andra klassens dansare har gått av scenen. Zlatan var en orkan som kunde tänka och skapa fotboll som var på samma gång fantasi och helt realistisk. Kontroversiell av naturen lämnade han aldrig någon likgiltig. Han gjorde och sa dumma saker. Han var ofta outhärdlig. Han jagade världens ogillande som ingen annan. Antingen var det med honom eller mot honom. Men han var aldrig tråkig. En av de få som gjorde intervjuer unika. En av de få med så djupa ärr. En svår barndom, förlusten av en bror. Hans ständiga krig mot världen för att känna sig levande. att han kunde prata till legenden. Zlatan var en nyckfull och storhetsvansinnig trollkarl med ovanlig talang och ännu mer ovanlig intelligens. Han vann allt som fanns att vinna i Italien, Sverige, Frankrike och Spanien förutom Champions League. Och han vet att han alltid kommer att hemsökas av det. Före skadan med Manchester United var han en superhjälte. Efter skadan blev han ännu mer av en. Hans sportsliga återkomst i Milan under Pioli kommer att vara en av de sista äkta sagorna i den galna fotbollsvärlden. I söndags grät han och någon blev förvånad. Så han är också mänsklig. Vilken kortsynthet. Zlatans uppenbara självcentrering är hans sätt att konfrontera alla sina svagheter. En sån person borde nu göra som Eric Cantona. Ett nytt liv som skådespelare. En fullständig underhållare som går bortom sportens gränser. En framtid som lockar honom även om han, jämfört med Cantona, saknar den politiska komponenten. På planen kommer alla att sakna honom. Även de som trodde att de hatade honom. När han pratade i söndag sa han: "När jag vaknade idag regnade det. Och jag sa, till och med Gud är ledsen. Det låter som överlägsenhet, men det är bara brutal realism. Lycka till, Ibrakadabra. Och tack, tack för allt." Hörni, det här är Tidningskrönikan. Nu kör vi! Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Det är onsdagen den 7 juni. I en lägenhet i Rom sitter jag, Filip Jakobsson, och sanningens ögonblick när det gäller EUs nya asyl- och migrationspakt närmar sig, skriver Il Foglio idag. Imorgon möts EUs inrikesministrar i Luxemburg för att försöka nå en överenskommelse om ministerrådets hållning i förhandlingarna med Europaparlamentet. Länderna i norr, däribland Sverige, vill stärka ansvaret för ankomstlandet. Särskilt genom hårdare gränsprocedurer, vilket innebär att migranter med liten eller ingen chans att få asyl hålls kvar vid gränsen i väntan på att skickas tillbaka. Som motvillkor är de beredda att bjuda på mer solidaritet när det gäller omplaceringen av migranter. Samtidigt vill Italien, Cypern, Spanien, Grekland och Malta ha ännu mer solidaritet eftersom det nuvarande systemet nästan helt och hållet baseras på länderna dit migranterna först kommer. För några veckor sedan brakade en debatt loss på Twitter mellan ministrar och kommissionärer om just omplaceringar. Det finns och kommer inte att finnas någon överenskommelse om tvångsförflyttning av migranter till Polen, skrev Polens inrikesminister på Twitter. Sveriges migrationsminister Maria Malmö Stenegard svarade då direkt: "Låt mig vara tydlig. Tvångsomplaceringar var inte, är inte och kommer inte att finnas med i förslaget. Obligatorisk solidaritet är en annan sak. De länder där migranterna först kommer in behöver stöd i sitt viktiga arbete med att hantera de yttre gränserna. Men tvångsomplaceringar är inte på bordet", skrev hon. Sen dess har diskussionerna fortsatt. I Polen har premiärministern avslöjat hur mycket länderna som inte vill omplacera migranter skulle kunna tvingas betala. 22 000 euro per icke-omplacerad migrant per år. Ambassadörerna från de 27 medlemsländerna har diskuterat det här, men de flesta tvivlar på att beloppet på 22 000 euro kommer att finnas med i den slutgiltiga överenskommelsen, skriver Il Foglio. Hur kommer det här att sluta då? Jo, i teorin kommer det nya paketet att låta EU definitivt lämna spänningarna från flyktingkrisen 2015-2016 bakom sig. En del experter tror att det kommer att bli till en förbättring, men att det inte kommer att förändra migrationspolitiken i stort. Andra tror att den slutliga texten kommer att gå mer mot en fästning Europa utan att ge verklig solidaritet till länderna dit migranterna först kommer. Den stora frågan inför ministermötet imorgon torsdag är om Sverige som ordförande i EU kommer att försöka hitta en överenskommelse till varje pris eller besluta och låta texten röstas om med kvalificerad majoritet. En överenskommelse med alla 27 länder tycks väldigt, väldigt svår att nå, särskilt med tanke på Polens och Ungerns ståndpunkter. Samtidigt, skriver Il Foglio, riskerar en omröstning med kvalificerad majoritet att öppna upp såren från 2015 när EU införde ett tillfälligt system för tvångsomplaceringar trots opposition från bland annat då Polen och Ungern. Jag tycker det är lite kul att debatten och jakten, ska man väl säga, på Nepo Babies, även något franska Libération. Ni vet, barn till kändisar eller framstående personer i ett skrå som går i sina föräldrars fotspår och genom nepotism finner vägen framåt lite enklare än för andra eftersom manegen genom arv, miljö och föräldrarnas kontakter är lite bättre krattad och städad. De finns överallt och har alltid funnits. Och jakten på dessa nepo-babies är kanske som allra mest närvarande i USA. År 2022 var fördömandet av nepo-babies en av de mest delade trenderna på sociala medier, skriver Liberation. Hashtaggen nepo-baby har samlat miljontals visningar. Youtubers, Twitteranvändare och TikTokare söker på internet efter anfäder till sina favoritstjärnor och upptäcker då ofta bittert deras kopplingar till underhållningsindustrin. Så, varför den här digitala revolten, frågar sig tidningen. För den här generationen av internetanvändare som själva drömmer om och jagar efter privilegier är det oacceptabelt att nepo-babies inte erkänner sina egna. Däremot har den här jakten i Frankrike inte varit alls lika omfattande som i USA då. En anledning kan vara att kritiken av den här sociala reproduktionen redan säkrats av klassöverskridare som Didier Eribon, Annie Ernaux och Edouard Louis. Men, konstaterar Liberation, Frankrike har de senaste veckorna tagit stora kliv för att komma ikapp förseningen när det gäller jakten på nepo-babies på sociala medier. Den nepo-baby som tagit emot kanske mest skit är Anna Biolay, dotter till sångaren och skådespelaren Benjamin Biolay och skådespelerskan Chiara Mastroianni, själv dotter till Marcello Mastroianni och Catherine Deneuve. Den 18 maj deltog Anna Biolay i en ritual i den franska showbissen. Hon gick upp för trapporna till Palais de Festival i Cannes. Hon var med filmteamet för filmen Rosalie, i vilken hennes far spelar tillsammans med ett gäng andra skådisar förstås, men också henne själv. 20-åriga Anna Biolay gör där sitt första framträdande i långfilm. Reaktionen dröjde inte, framförallt inte på Twitter. Starsystemets nepotism i full verksamhet. Om hon var en dotter till vem som helst skulle hon inte ha någon chans. Tack mormor, mamma, pappa. Hon är verkligen en ung kvinna från en bakgrund utan kulturellt bagage som har behövt göra sin egen väg utan hjälp, utan privilegier, utan namn, utan arv och utan nätverk. Och så fortsätter det. Hittills är ingenting förvånande, skriver Liberation, att anta att det är lättare för Anna Biolay att få tillträde till en film än någon annan aspirerande skådespelare. Utan stamtavla eller kontakter i branschen är logiskt. Och att uttrycka det med gnissel är acceptabelt. Däremot verkar det vara skillnad på nepo-babies och nepo-babies. Kombinationen glitter, kändiskap och glamour förstärker sannolikheten att få äta skit. Romain Entamac, en rugbyspelare, kritiseras inte alls lika mycket, till exempel, trots att hans pappa heter Emile, en av Frankrikes främsta rugbyspelare genom tiderna. Liberation exemplifierar även med två kockar som valt samma karriärväg som sina föräldrar men som inte får skit för det. Tidningen menar att man då snarare pratar om efterträdare, medan nepo-babies till artister och skådespelare likställs med garanterad jackpot utan att behöva göra en ansträngning eller visa särskild talang. Några av grejerna Biolay får höra på sociala medier är rätt brutala faktiskt. Hon jämförs bland annat med en ful, tjock hund med funktionsnedsättning utan någon som helst talang. Men jag måste ändå säga att jag finner Liberations slutsats lite märklig. Kanske handlar det om att nepotismen står relativt stark i Frankrike och därför också inne på Liberations redaktionsgolv. Eller så handlar det om något annat, till exempel att hatet är så grovt att det liksom inte går att tänka på något annat. Men slutsatsen i alla fall är att jakten på nepo-babies i själva verket för näthatarna bara är en trampolin för att få ägna sig åt det hatarna älskar allra mest, det vill säga näthat. Slutsatsen vi här i tidningskrönikan däremot kan dra, tycker jag, det är att återigen har ett gäng näthatande nötter, i det här fallet ganska många, hamnat i vägen, den här gången i Frankrike, för något som egentligen inte borde vara kontroversiellt alls, det vill säga att prata om nepotism och meritokrati och hur gärna samhällen där nepotismen fortfarande står stark gärna tutar i oss att samhällssystemet i själva verket är en fullt fungerande meritokrati, något som såklart sällan stämmer. Marcus Krunegård, Hästpojken och Stilla havet. Det kanske är den bästa liknelsen som går att göra för de som inte vet vem Gazelle är. Han har släppt nytt och jag lyssnar mycket. Come la mia faccio,
come le tue guance, piene di domande, ed ogni giorno crolla tutto, è inesorabile, come se fossimo tipo piccolissimi sotto i vulcani, non capisco dove.
Tack för den här veckan. Tidningskrönikan är tillbaka igen om en vecka. Tills dess, ha det gott, ta det lugnt och sköt om er.
Quando fa un sacco di errori, gli altri tutti campioni, e se ti viene da urlare, tranquillo e normale, se si spegne la luce, tu lo sai che è solo un interruttore. E ho ritrovato me stesso da solo in un cesso, davanti allo specchio ho capito che tutto si intreccia, alla fine si spezza, ma se non si spezza hai ragione te, che a tutte le notti che faccio le tre e fare cazzotti per stare con te, e tu ammazzeresti per stare con me, è assurdo ma anch'io idem. E se il mondo finisse domani, se arrivassero gli americani, io vorrei stare con te sotto le bombe, con te, mentre mi sparano.